Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Lasse, en gäst som jag har tjatat in lite i programmet därför jag känner honom sedan tidigare och vi har jobbat tillsammans. Lasse berättar en historia, en händelse som han var med om tidigt i sin polisiära karriär som gjorde att han fattade ett beslut kring vad han ville jobba med senare inom polisen. Alla där ute, var försiktiga och ha en riktigt trevlig lyssning. Välkommen till Snutsnack, Lasse.
Tack.
Du är den som jag har tjatat på mest faktiskt av mina gäster och det är för att jag känner dig sedan många år tillbaks. Vi har jobbat mycket, 6 år har vi jobbat tillsammans.
Ja.
Först så jobbade vi på Gatulinesgruppen på Domann i 4 år.
Mm.
Och sen var vi med och startade upp något som heter, det kallades mer i folkmun, Rave-kommissionen, men det hade väl något sånt lite mer polisiärt namn tror jag. Gruppen för...
Jag kommer inte ens ihåg. Jag bara kommer ihåg debatten kring ord, eller namnet på oss där vi var nära att få namnet Rave-kommandot. Och då valde vi väldigt snabbt att det lät bättre med Rave-kommissionen.
Ja, det
kommissionen, ja, någonting med ungdomars missbruk.
Och sen så vill jag också ha med dig, för du är den bästa polis jag jobbar med. Du är den som har lärt mig, du är den som har lärt mig mest om polisarbete och som där jag har tagit till mig mest kring polisarbete faktiskt. Det kan jag säga, jag har nog aldrig sagt till dig tidigare, men det skulle jag vilja ge dig beröm för. Det har varit väldigt roligt att jobba med dig alla år och mycket av de kloka saker som jag har sagt, kanske när jag blivit intervjuad eller något sånt, det kommer ju ofta från dig.
Stort tack, Hasse.
Ja, det har varit väldigt roligt. Men hur kommer det sig att du började jobba som polis?
Det är så enkelt så att jag hade halkat in i byggsvängen och fick lite panik över att jag var på väg att fastna i den svängen. Eller inget ont om jobbet som sånt, men det var inte det som var meningen. Jag spelade fotboll.
Ja, just det.
Hade en väldigt utvecklingskurva. Jag började spela i klubb först när jag var 15 år. Så mellan 15 och 17 års ålder så utvecklas jag väldigt mycket, men förstår inte att jag behöver flytta från Gotland.
Fattar man inte det redan när man är liten?
Ja, men för att tajma min utveckling där så hade jag behövt flytta på mig, men jag hade inte den mognaden, det fanns inte på världskartan. Utan jag spelade fotboll på Gotland och då blir man ju lokalkändis där nere. Det skrivs i tidningarna, det pratas på radio. Men man spelar inte högre upp än i division 3. Så att det var fotbollen som var nummer 1 och sen halkade jag bara in i byggsvängen.
Vad gjorde du då i byggsvängen?
Jag jobbade som betongarbetare. Men jag bytte ut betongen mot en batong, gjorde jag. Men och det gick ju till så att jag helt enkelt såg en annons i Gotlandstidningen. Söker, skriver ihop en ansökan, blir uttagen, går på intervjuer och det går väldigt fort och så får jag ett ja. Och jag hinner tänka en del innan jag bestämmer för att ja, men jag kliver på.
Men vad hade du förhållande till? Hade du något förhållande till polisyrket innan? Hade du någon som du kände som jobbade som polis eller hur?
Inte mer än att jag hade en fotbollskompis farsa som var trafikare och jag minns att de fikade väldigt mycket.
Trafikare.
Ja, precis. Nej, men inga poliser i släkten eller det finns liksom inget sånt. Det var jag själv hade aldrig tänkt tanken på allvar innan jag såg den här annonsen, men jag vet att det fanns personer i min närhet som någon gång sa att du skulle bli bra polis. Men det var inget jag lyssnade jättemycket på då. Men så gick det till. Så blev jag polis.
Men när du kom in på polisskolan då, som var Sörentorp på den tiden då.
Mm.
Hade du någon visioner om vad du skulle vilja göra inom polisen när ni läste olika ämnen och sådär? Eller var det bara just att bli färdig och se vad som händer? Eller hur tänkte du?
För mig var det verkligen att jag bara skulle göra utbildningen klar. Jag hade en relation, min flickvän flyttade med mig från Gotland och jag var väldigt tydlig gentemot henne att vi skulle flytta tillbaks. Men om det var någonting som jag hade jobbat för, det var tanken på att jag skulle jobba som polis i Visby.
Okej, varför då?
Jag har inget bra svar egentligen, utan det var någonting som fanns i bakhuvudet hela tiden där. Och jag tror att jag egentligen var helt säker på att jag kommer inte flytta tillbaka dit.
Alltså, du var egentligen oärlig mot den här tjejen.
Ja, jag hade inte tänkt färdigt, men jag kanske var oärlig.
Uh-huh. Och sen går du ut skolan då, var hamnar du då någonstans när du har gått färdigt polishögskolan?
Ja, men det börjar ju med att man ska ju välja ett distrikt, var så det funkade. Mm. Och jag hade släktingar i Södertälje. Så gissar vad jag gjorde. Jag sökte Södertälje.
Okay.
Och det fick jag inte. Och mitt andra val var Nacka. Och jag vet inte varför. Men jag måste säga att Nacka som distrikt tog hand om mig på ett alldeles fantastiskt sätt. Och jag fick jobba väldigt brett som ung polis. Och det är jag väldigt tacksam för.
Och är inte Nacka, förlåt att jag avbryter det lite, men är inte Nacka också ett distrikt där man är ganska mångfacetterade jobb som kommer in? Jag tänker att det är både lite urbant och lite blandat med lite stad och lite land på samma gång.
Ja, men det är ju precis det handlar om. Skärgårdsdistrikt, sommartid så är väldigt mycket folk på sjön och det händer saker där. Närheten till storstad och sen att det även finns landsbygd är väl att ta i, men det blir väldigt varierat och det innebär också att min upplevelse är att jag fick en väldigt bred erfarenhet fort jämfört med andra, även om det nu var så att när man kom tillbaks till skolan efter praktik så var det ju så att de som hade gjort sin praktik i city var ju såklart störst, bäst och vackrast och hade varit med om mest.
Jag känner igen det där. Men det måste jag också säga, för jag var ju en sån polisaspirant som gjorde min praktik i city.
Mm.
Och jag märkte att mina aspirantkompisar var mer breddade. Som hade jobbat dels kanske till exempel i distrikt liknande Nacka, men också ute i landet lite grann, att de hade varit på jobb som jag inte hade varit i närheten av. Alltså, så det var lite mer brett, tror jag.
Ja, men det är min erfarenhet också, att när bilarna var slut, alltså jobbet som var tänkt för yttre befälet, den bilen var upptagen, då åkte vi på det jobbet.
Just det.
Och så löste vi jobbet helt enkelt. Och det gav en väldigt bred erfarenhet. Så att jag hade en väldigt, väldigt bra tid i Nacka.
Och vilket år är det som du är färdig som polis då?
Det blir i slutet av 88, december 88.
Mm.
Januari 86 började jag skolan.
Har du någon bild då kring vad du vill göra inom polisen? Då har du ändå varit ute och du har varit aspirant och du har fått känna på lite olika grejer. Hade du någon bild?
När jag är färdig polis så har jag ett intresse för narkotikasidan. Men jag har inte tänkt så långt att jag har tagit en beslut att jag så fort som möjligt ska jobba civilt. Utan jag har världens roligaste tid som uniformspolis.
Mm.
Och där vi är ett ungt turlag som jagar knark mellan de beordrade jobben.
Okej, okay. Var det just era turlag som gjorde det? Var det något som ni var inriktad på? Eller?
Jag tror att det föll sig så att vi var några stycken som hade det här intresset. Och möjligtvis så att jag kanske gick lite före där och att jag fick med mig andra i det spåret. Det fanns ett intresse för att jobba med narkotika.
Mm. Jag vet att den historien som du tänker berätta har att göra lite med det. För det är väl när du jobbar på ordningen här och är ganska ny som polis som det här inträffar som du tänkte berätta, eller?
Ja.
Vad är det som händer då? Jobbar du i uniform då?
Jag jobbar i uniform. Vi är i Nacka. Jag åker tillsammans med en ung polis. Jag är ju jätteung i tjänst och Ulla är ännu yngre. Det kan ha varit så att Ulla är aspirant. Mm. Vi blir skickade på ett jobb. Det här är alltså skärtorsdagen i april 1990. Mm. Där vi blir skickade på ett jobb med förutsättningarna pågående stöld ur bil ute i Saltsjöbo. Ett lite konstigt utrop, pågående stöld. De som har ringt, det är de som jobbar i en kiosk som finns i närheten.
Okej, okay. Och det är allt ni har? Det är den informationen ni har?
Det är den informationen vi har. Och när vi kommer riktigt nära så ser vi att det står två bilar på platsen. Det sitter två män i den ena bilen och det sitter en bakom ratten i den andra bilen.
Och ni har uniformerat, ni har en målad polisbil då?
Vi har en målad polisbil, vi kör fram riktigt nära, vi stannar. Och jag tar kontakt med de två som sitter i den ena bilen. Och det visar sig att båda två är dömda för grovt narkotikabrott. Det ligger länge tillbaka i tiden. Men vi har ju de förutsättningar vi har när vi kommer till jobbet. Men det är alldeles uppenbart att det ligger någonting i luften. Det här handlar om någonting mer.
Hur känner, vad då ligger någonting i luften? Vad
är, hur, ja, men det här är ju någonting som... jag funderar inte så mycket på det då, men jag funderar på det många gånger efter händelsen. Just det här förmågan att läsa av en situation, att känna att vi har de här förutsättningarna, men det är alldeles uppenbart att det här handlar om någonting mycket, mycket mer. Och det är ju uppträdet från de som är på plats. Mm. De här två herrarna som har varit med förut är dömda för grovt narkotikabrott. Mm. Du kommer känna igen det. Det är en av de här två. Han tar kommandot direkt, så kör han igång värsta teatern på platsen. Mm. Han snickesnackar. Han talar om att för de andra som är på plats att jag sköter snacket. Det sitter... Mannen som sitter i den andra bilen, han är lite yngre än de här två.
Alltså det är två bilar? Alltså.
Det är två bilar. De här bilarna står parkerade med nosen mot varann. Det är inte optimalt i vad som komma ska sen. Nej. Så i den ena bilen sitter två män och i den andra sitter en man bakom ratten. Okay. Den killen, han blir blekare och blekare i ansiktet ju längre tid det tar. Det lyser bara lång väg att han är malplacerad, han vill härifrån. Men vi har ju fortfarande vårt stöldbrott här, så att via radion, det finns ju inga mobiltelefoner här, utan det är ju via radion så får jag ju beslut på husrannsakan i båda bilarna. Och kollegan Ulla här står ju i en position så att hon står och säkrar upp hela situationen. Hon har god överblick, hon står nära vår bil och så har hon god överblick över det som händer. Mm. Och jag förklarar ju här att jag kommer göra husrannsakan och det kommer göras husrannsakan i båda bilarna. Brottet är ju fortfarande stöld, för de sitter alltså och demonterar bilbandspelare. Mm. Det här är ju typiskt amfetaminbeteende.
Ja, precis,
att sitta och mäcka och skruva. Så själva den här stöldmisstanken, den har fått bäring i och med att jag får träff på ett nummer på en bandspelare. Via radion får jag en träff via godsregistret. Mm. Och det är en träff som är felaktig, för det är ett modellnummer. Mm. Det finns sannolikt hur många sådana apparater som helst. Det har ju hänt innan och det har hänt efter. Mm. Men den träffen gör ju då att det fattas ett beslut om husrannsakan och det är jag som utför det här. Och jag har hela tiden den här väldigt aktive mannen väldigt nära mig. Mm. Och jag letar runt och jag hittar inget speciellt. Och sen kommer jag på mig själv att jag har bara ett utrymme kvar. Och det är bilen där den här mannen sitter ensam. Alltså baksätet, den högra platsen i baksätet har jag inte känt under förarstolen. När jag stoppar in handen under förarstolen så känner jag plast, drar ut och ser att det är en plastsäck. jag märker att jag får den här mannen, han kommer, alltså han är ju på och klättrar på mig, så att när jag stoppar in handen i den här plastsäcken och tar fram ett tejpat paket som är 20x25 cm och 5 cm i höjd, tejpat med sån här brun posttejp. Vad kan det vara i paketet?
Som julafton.
Jag bestämmer mig direkt för att det jag håller i är narkotika. Och tänker ju banorna grovt narkotika på. Så jag tar ut paketet, håller fram det gentemot det här. Vad är det här, säger jag. Varpå han greppar paketet. Och sen står vi och drar i paketet. Och då drar jag mitt tjänstevapen. Och då har jag har en Walter som sitter vid höger höft i ett snöre. För så var det på den tiden. Och med vapnet i höger hand så blir det ju en fight om det här paketet. Och jag lyckas slita loss paketet, slänga ner det på marken. Varpå den här mannen då tar upp paketet, slänger in det i bilen och så skriker han kör till den som sitter i bilen. Där står jag med mitt tjänstevapen och det blir ett tumult. Jag använder mer av vad jag har lärt mig som vänsterback i fotbollssammanhanget än vad jag har lärt mig på polishögskolan i självskyddsteknik mot den här killen som är utanför. Så jag fäller honom till backen. Han lyckas ta sig upp, han springer runt och han skriker till föraren samtidigt som han slår på plåten på bilen att kör. Och då blir det ju aktivitet på han som sitter i bilen. Så han lägger i backen och så gasar han. Det är grus här på platsen så att bilen står ju i princip stilla. Och utan att tänka särskilt mycket här, utan jag har ju 3 personer på plats, de är misstänkta för grovt narkotikabrott, så att när bilen backar här, då använder jag mitt tjänstevapen och jag skjuter alltså 5, jag vill ha det till att man hade 5 patroner i magasinet på Walter. Så jag skjuter åtminstone 2 eller 3 av dem påsittande på vänster bakdäck och jag skjuter dem sista också, så att jag är helt säker på att jag har 5 träff i vänster bakdäck.
Men alltså springer bilen, du parallellt med bilen då när du skjuter?
Ja, visst,
hur nära däcket är du när du skjuter?
Ja, men de första skotten är påsittande. Jag sätter alltså vapnet på däcken och skjuter. Och han accelererar, så bilen står ju nästan stilla och det sprutar grus. Men sen när den stannar och han lyckas svänga så att han får fritt framåt, för bilarna står ju nos mot nos. Då försvinner han ju i sockenvägens förlängning. Och på den här tiden så tränar vi inte på magasinsbyten. Nej. Och det tror jag var bra.
Okej.
Okay. Det finns risk för att jag hade bytt ett magasin där. Och
vad är du för liksom sinnesstämning här nu? Du har ju slitit i det här paketet. Det har ju liksom blivit som en liten liten fight mellan er här då. Han till slut får det här paketet. Hur är din kroppsliga och mentala situation här? Har du puls? Har du adrenalin?
Ja, men det är fullt påslag i kroppen och det är svårt att jämföra med någonting annat, men det är fullt påslag i kropp och i huvudet inte minst, och frustrationen av att se bilen här försvinna och stå kvar med de här två som satt i ett och samma fordon. Och de som är kvar grips misstänkta för grovt narkotikabrott, men bilen med narkotika är borta. Så det var ju mycket frustration. En och annan tanke också på att det här med att skjuta i laga befogenhet.
Om vi bara gör en liten halvhalt där då. För det är er som lyssnar och inte jobbar som poliser, så man kan ju skjuta då i olika sammanhang. Klassiskt är det när man pratar om nödvärn, att man skyddar sig själv eller skyddar någon annan. Men sen kan man då också skjuta i, som du säger, laga befogenhet. Och vad innebär det att skjuta i laga befogenhet?
Ja, men laga befogenhet reglerar ju våldsanvändning för att genomföra tjänsteingripande. Och det ska ju vara så att det är, när det gäller att använda tjänstevapen, så det kan vara yttersta utväg Och jag kan inte redogöra i detalj för hur det ser ut, men det ska vara yttersta utväg och man måste ju beakta risken för att utomstående skadas. Och det kan bli diskussioner om det är yttersta utväg, och det är just det man går igenom exempel som ju inte är applicerbart på det här. Mm. Men i den här situationen så är det för mig världens självklaraste sak i världen att göra det jag gör och att känna mig trygg i att jag har gjort rätt. Mm. Och det granskas ju sen och man kommer ju fram till att jag har haft lagstöd för att göra det. Men det var många som tyckte en massa saker här.
Men då står ni där, gruset yr, bilen försvinner, knarket har du inte längre i din hand.
Nej.
Utan det ligger i den här bilen som har dragit. Sen har du två personer kvar och du har din kollega Ulla. Vad händer då?
De två som är kvar, de grips. De är misstänkta för grovt narkotikabrott. Alla förstår att vi har ett dilemma här, att narkotikan är borta. Så det sätter ju igång en jakt omedelbums här på att få tag i bilen. Det tar inte lång stund så har vi helikopter i luften och piketen ramlar in en massa poliser. Men den närmaste tiden här så händer ju inte så mycket mer än att vi tar vara på de som har gripits, så att det görs brottsplatsundersökning. Jag minns inte alla detaljer idag. Men i förlängningen här på det här ingripandet, det är ju så här också att den här dagen, när det här arbetspasset är slut, det här sker ju på ett dagpass. Mm. Jag ska åka hem och sova några timmar och sen ska jag göra natten. Så är jag uppe i varv och det här är ju långt innan alla avlastningssamtal och vi har en jätteuppstyrd organisation idag. Vi är mycket bättre på att formellt ta hand om varandra. Men den här dagen blir det så att mina kollegor följer med. Vi åker hem till mig efter passet. Mm. Och sen sover jag några timmar och sen kommer jag till jobbet igen för att göra nattur. Och då möter jag upp våran krimjour. Och då ser jag på deras leenden att någonting har hänt i ärendet. Mm. Så att bilen är ju anträffad. Föraren, alltså identiteten på alla tre är ju känd. Mm. Föraren är frihetsberövad, bilen är anträffad och man har hittat sex sådana här paket.
Sex paket?
Ja. Och min måttbeskrivning och viktbeskrivning. Jag pysslar med saker privat så att jag känner mig stensäker på. Jag säljer inte knark om du tänkte det. Jag sportfiskar. Ja, men liksom vikt och såna saker. Så beskrivningar på det känns väldigt bra att paketen, de är 20x25 cm och 5 cm tjocka. Mm. Och de väger 10 kilo styck. Så att 6 kilo amfetamin var det här ärendet.
Men vad hade de hittat honom någonstans då? Vad åkte han efter att han hade dragit från dig?
Ja, men man tränar ju med sitt tjänstevapen. Mm. Och min tanke var ju att om jag skjuter en gång på ett bildäck, då exploderar däcket typ.
Just det.
Ja, jag skjuter 5 skott. Och jag ser inte ens att det försvinner luft ur däcket. Och bilen försvinner. Men den hade inte åkt längre än Sockenvägen, passerar gamla Värmlövägen, Talludsvägen, 3-4 kilometer.
Okay.
Då var däcket tomt. Mm. Då slängs bilen. Bilen lämnas där och föraren tar sig kommunalt in till city och sen går han till en polisstation och säger att han nog är efterlyst.
Och det så var han anmälde sig själv?
Ja, det gjorde han. Sen anträffas plastsäcken med amfetamin, den anträffas inte allt långt ifrån bilen här av en kvinna som utrastar sin hund.
Mm-hmm.
Och så lyckas man knyta ihop det här så att det
men vad de alla de andra då? Det var 6 stycken. Då alla...
Ja, men jag konstaterar ju bara att det är en plastsäck. Jag stoppar ner handen och tar ut ett paket.
Mm,
jag kan ju inte utesluta... alltså jag har bara sett och jag har bara tagit ett paket. Men det fanns 6 identiska paket i den här säcken.
Var det här ditt första egna narkotika-case?
Det var det absolut inte. För vi hade ju gjort hur många narkotikaingripande som helst i turbolaget.
Mm.
Men det är ju väldigt speciella ingredienser i det här.
Absolut.
Och det är inte så att ärendena med mest i vikt alltid behöver vara de bästa.
Nej.
Men, och det är därför jag egentligen har funderat på att jag hade velat kanske ta upp något annat ärende. Nu råkar det vara så.
Mm.
Men det som gör att jag väljer det här ärendet, för det är här jag bestämmer mig för att nu vet jag vad jag ska jobba med.
Okay.
Det är så jag tänker i förlängningen. Och det tog jättemånga år. Många har frågat, hur kommer det sig att du är så engagerad och att du liksom jobbar i det här facket år efter år? Jag har ju fortfarande inget jättebra svar på varför jag gör det. Alltså jag bara är född med ett engagemang som funkar jättebra i det här sammanhanget. Men just det här ingripandet, det är där och då jag bestämmer mig att det är narkotikapolis jag ska bli.
Och sen efter det här ärendet så har ju du varit narkotikapolis ut i fingerspetsarna i alla år.
Eller? Ja.
De flesta åren kan
jag
säga.
Och då är det ju så här, jag har ju haft förmånen. Och vi träffas ju i november 92.
92, ja.
Jag har ingen aning om vem du är. Och då kommer vi till Gotlandsgruppen i City.
Mm.
Och så ska vi börja jaga knark.
Mm.
Och jag tror att vi båda två hade en bild av att de som jobbar där, de är jätteduktiga på det här.
Ja, jag tror det.
Ja. Och det fanns de som var duktiga där.
Mm.
Men jag tror inte att vi var riktigt nöjd.
Nej, vi körde vårt eget race lite.
Ja, och vi tillsammans med andra som var där samtidigt och lyfte ju den verksamheten.
Mm.
Vi utvecklade den. Mm. Och den utvecklingskurva som jag upplever under de 4 åren på gatulärningsgruppen, den har jag aldrig varit i närheten av. Men jag har haft förmånen att vara på ställen när jag har sett andra göra samma resa.
Mm.
Och bland annat när vi var på rave.
Just det.
För dit kom unga poliser och fick ge sig hän med hull och hår i ett uppdrag som är ganska smalt och med möjlighet att utveckla.
Men jag tänker på, du bestämmer dig då och tänker, men jag vill jobba som narkotikapolis.
Ja.
Det blir också så en förlängning, du kommer in till City och jobbar på Gatlandsgruppen. Och du är oerhört engagerad, och varför är det då för dig så roligt? För jag uppfattar det som att du verkligen tycker att det är roligt att jobba som narkotikapolis. Varför är det roligt och intressant för dig?
Ja, jag har inget enkelt svar än idag på den frågan. Jag har fått frågan hur många gånger som helst. Men det är ett område, det är ju mitt område. Jag har ju bestämt mig för att ge mig hän och utvecklas i det här spåret. Och jag tror att just känslan av, eller tillfredsställelsen när jag kan göra skillnad. Det händer att det ringer på min telefon. Alltså växeln lyckas styra ett telefonsamtal med en förtvivlad anhörig som når fram till mig. Och jag lyssnar. Jag jobbar i Nacka, Tyresö, Värmdö idag. Jag hör att det här gäller våran geografi. Mm. Vi har hur mycket att göra som helst hela tiden. Men så länge det finns utrymme att klämma in, lyssna in, vad handlar det här om? Och då kan det ju handla om att det är en ungdom som det handlar om att upptäcka missbruk. Men att kunna använda det jag har samlat på mig genom åren. För att vi kliver in ganska kirurgiskt många gånger och så gör vi någonting. Och där jag kan få samma känsla som det här som jag beskriver från 1990. Liksom känslan av att, men det känns ju bra det vi gjorde den dagen.
Mm.
Och samma känsla har jag fått hur många gånger som helst sedan det. Och jag får det fortfarande. Det behöver inte handla om de där stora beslagen. Och någon liten bekräftelsetorsk finns det ju där.
Mm.
Och bekräftelsen då i att göra skillnad. Det är ju inte alltid så att de som vi ingriper mot, alltså går vi hem till någon som säljer grejer, det är ju inte så att den gör en high five.
Nej, det kan komma
med mig. Men vi som gör jobbet gör en high five när det är timing för det. Vi har gjort någonting bra.
Förlåt jag avbryter lite, men jag tänker på någonting, när jag tänker tillbaka på den här tiden, innan vi spelade in här, började spela in, så sa jag att jag kom på 10 ärenden som du och jag har gjort tillsammans som sticker ut av olika anledningar, som jag kan dra på någon fest och få, nej men du skämtar, nej men så var det faktiskt, det hände så. Mm. Men det som jag tyckte var också väldigt roligt var den gemenskapen vi hade. Vi blev ju, du pratade om fotboll innan, men det blev som att vi faktiskt var som ett lag ibland, och vi kunde, vi visste vad vi skulle stå på för positioner ibland till och med. Jag kommer ihåg när du och jag jobbade nere på Plattan, vi visste att det skulle bli slagsmål, så hade vi en kod, vi sa så här att nu blir det nog BO-kryss, sa vi, kommer ihåg. Istället för box så sa vi då den otroliga koden BO-kryss. Det var ingen som fattade i och för sig. Men det tyckte jag var ganska spännande, hela det här sättet att jobba tillsammans, och man ibland knappt behövde säga saker till varandra. För man hade jobbat, jag menar, när du och jag hade jobbat 4-5 år tillsammans, så visste du ungefär vad du hade med, och jag visste ungefär hur du skulle agera. Så att, det tyckte jag var spännande.
Mm. Och kommer du ihåg i vilket sammanhang vi utvecklade det här med Bertil Olof Kryss?
Ja, men det var väl folk som hade heroin i munnen.
Ja, vi jobbar på Gatlinesgruppen. Vi har en munhåleproblematik, alltså narkotikan förvaras i munhålan.
Mm.
Och vikten av att förmedla till sin kollega att jag har fattat misstanke om att det finns narkotika i mun.
Mm.
Är ju viktig. Mm. För att när vi väl bestämmer oss för att nu ska vi agera, kunna göra det båda två samtidigt. Mm. Och det var ju så det började, kommer jag ihåg. Men ja, visst.
Och sen tycker jag också, det, nu svänger jag lite bland ämnena lite grann, men det som var intressant när vi jobbade ner till exempel på Plattan de 4 åren, du och jag, och med andra och poliser också. Det var ju det att vi fick någon form av mystisk sammanhållning, är fel ord kanske säga, men de vi jobbade emot och vi var i en bubbla där det fanns någon form av ej uttalad överenskommelse. De visste varför vi var där, vi jagade dem ibland, och de hade en respekt för oss och en som de inte hade för den uniformerade polisen, som var lite intressant tycker jag. Det var nästan så att vi lärde känna folk och de lärde känna oss, som de inte gjorde med den uniformerade. Det kom in ner en V8 med en piket och stod och puttrade där, och så gick några ut med armarna i kors. De fruktade inte dem, men vi fanns där och de visste vad vi hette. Det var någonting spännande i den världen också som jag tyckte var lite fascinerande. För kan du förstå vad jag menar då?
Ja, men det är ju verkligen så att de som är i den här branschen är ju väldigt duktiga på att dölja missbruk, gömma narkotika, sättet hur de det här talesättet att hur vet man att en narkoman ljuger, munnen rör på sig. Om vi tar heroinisterna som vi jobbar med, det är ju verkligen så att det hoppar ju vilka grodor som helst i mun på de här, bara det passar situationen.
Mm.
Och det finns ju bara ett sätt att komma riktigt nära, det är ju att du får jobba heltid med det här, och det fick ju vi.
Mm.
Så det är ju verkligen så att de var ju inte ett dugg rädd för gemene polisman i uniform. Men det fanns ju jätteduktiga poliser
absolut.
I uniform också. Absolut. Men du kommer ju inte i närheten av att kunna angripa problematiken om du inte är intresserad för den. Mm. Och då behöver du lite grann lära dig hur de pratar och hur de tänker.
Mm.
Och det du beskriver är väl egentligen den stora skillnaden mellan oss. Det var ju att de tog grejer och vi tog inte grejer. Men vi levde ju liksom sida vid sida. Det kanske var lite mer som skilde.
Det var en väldigt spännande värld att finnas i.
Och likväl som de här 4 åren som jag gör på Gatlinesgruppen är otroligt utvecklande, så var jag så less på det när jag slutade. Eller när jag gick tillbaka till Nacka efter 4 år. Och det handlar om om preparatet heroin. För när jag fick känslan att jag ser att jag träffar en aktiv heroinist, jag ser att den är på väg att säga någonting och den kommer inte att säga någonting som jag inte redan har hört 151 gånger. Sandgren, jag har precis fått metadon. Jag ska iväg på behandling. Ja.
Många som lyssnar kanske tänker, men vad då det här, man tänker kanske på det här liberala tänket som kommer nu lite från, även i Europa och även i Sverige har man det här, men som polis och som narkotikapolis så är det ju egentligen ganska enkelt. Vi jobbar ju utifrån de satta lagar och regler som vi får. Sen kan man ju ha olika åsikter kring narkotikapolitik och så. Men som polis är det ju ganska enkelt att det här får du ha göra. Du får göra så, men du får inte göra så. Så hur engagerad blir man narkotikapolitiskt, tycker du, som narkotikapolis?
Jag tror jag förstår frågan, och för mig så börjar ju intresset för det här i och med att jag läser böcker skrivna av, om man törs knappt nämna hans namn idag, Nils Bejerot. Nils Bejerot, professor i socialmedicin tror jag, skriver mycket om narkotika på 60- och 70-talet. Och det är ju genom att läsa hans böcker jag blir intresserad för problematiken. Men om jag förstår dig rätt så jag tycker ju, tänker en massa saker. Jag läser vid sidan om jobbet, men jag har ju stor respekt för att det är ju verkligen vad som är lagstiftat som gäller. Så mitt tyckande och tänkande behåller jag många gånger för mig själv. Men det finns ju saker som gör ont i mig, och det är ju bland annat det här som kallas för LARO-program. Och det är alltså läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatmissbrukare. Du och jag jobbar heltid med heroin, skulle man kunna säga. 92-96.
Ja, det gjorde vi.
Och då, det enda som fanns då var metadonprogram. Och det var ju strikt reglerat. 400-450 platser. Du skulle ha ett dokumenterat missbruk för att få ersättningssubstitutet metadon istället för heroin. Och misskötte du det en gång så var det okej. Okay, men misskötte du det flera gånger så åkte du ut. Idag så delar vi ut opiater, opioider till heroinmissbrukare. På ett sätt som gör att jag är helt säker på att i en framtid så kommer vi ju konstatera, vi pratar narkotikadöd. Det är väldigt många som dör av opiater som man har fått från läkemedelssvängen. Och jag är jätteobekväm i det sammanhanget. Till saken hör att jag bor på Södermalm. Jag bor väldigt nära flera mottagningar där det här delas ut. Och jag har den största respekt för att vi måste ha någon form av behandling där vi delar ut opiater till de som är fast i ett heroinmissbruk. Men det är idag alldeles för lätt att komma över de här preparaten. Och preparaten läcker ju ut i svängen. Och det är det här som dödar.
För det kommer inte jag. Det här har ju hänt efter jag slutat. Men det jag kommer ihåg var ju då alla benzodiazepiner och sånt som också läckte väldigt, väldigt mycket nu. Och försåldes. Men du menar att då har vi ett liknande problem nu fast med då med
Subutex och metadon. Och framförallt Subutex. Och på den tiden vi jobbar med den här problematiken, då gick ju om man säger de som kom i fråga för behandling, alla hade ju ett heroinmissbruk i botten. Det är jättemånga som får Subutex legalförskrivet som aldrig överhuvudtaget har varit i närheten utav heroinet, utan man har börjat med metadon eller Subutex.
Ja, det där är en väldigt svår fråga, förstår jag. Men jag tänker, du är fortfarande ute och river och sliter.
Ja.
Du är ju 50 plus.
Det var snällt sagt.
Ja, det gör du väl.
Ja.
kanske börjar den andra halvan.
Ja.
Men du är fortfarande väldigt aktiv. Vad tänker du kring din... Jag menar, du har ju varit så aktiv, och för att beskriva kanske hur aktiv du och den gruppen vi jobbar med, men framförallt du som då var kanske chef och väldigt driven, så kommer jag ihåg vi var just på Södermalm vid ett tillfälle, och då stod det, då var det inne i lägenheten, vi var inne och gjorde en husrannsakan och letade efter narkotika i vanlig ordning, och då hade de satt upp en lapp och det var reklam för Gevalia. Det kommer ihåg det här, Gevalia, om du får oväntat besök.
Mm.
Då var den uppsatt på insidan av dörren, stod det så här, om du får en ops, titta i titthålet, Lasse kan stå utanför. Lasse, och sen ditt efternamn då liksom. Och det var väl lite på den nivån det har varit. Alla som är nästan i svängen vet vem du är. Men när ska du runda av då? Har du några tankar på det?
Ja, men det är klart jag har. Och jag är ju medveten om hur gammal jag är.
ja, och, bra början.
ja, och... fundera många gånger, och inte fundera för sista gången heller, men sista gången jag funderade på det, så kom jag fram till att jag kör på ett tag till, och att det är i den här operativa vardagen jag vill jobba. Sen jobbar jag ju i en kombimiljö, och det är ju ett koncept som har fungerat bäst på alla ställen jag varit, alltså där vi utreder det vi initierar. Alltså de ärenden vi startar upp där ute, de utreder vi själva. Och det är ett koncept som också gör att det blir inte riktigt lika slitigt som att vara ute på heltid.
Just det, det innebär att ni alltså sen också går in och håller förhör med de ni har gripit. Och
ja.
Vad skulle du säga är fördelen med att ha så då? Att du själv håller det, och er grupp håller det ärendet.
Det man måste vara ödmjuk inför här, det är ju att det finns ju regelrätta utredningsenheter som är fantastiskt duktiga, och det finns ju enheter som bara jobbar operativt som är fantastiskt duktiga.
Mm.
Men jag kommer inte att vika från att det effektivaste, det är när vi integrerar det yttre jobbet med insidan. Jag kommer aldrig någonsin att vika från det.
Mm.
För alla är överens om att det är i de här överlämningarna. När man lämnar över ett ärende från en operativ enhet till en utredande enhet, så sker det
tapp av
olika omfattning. Och du får vassare spanare, ingripande spanare, om de spanarna kan utreda.
Just det.
Och likväl som utredare som har ute jobbet liksom med sig. Jag kommer inte att ge mig i en argumentation. Utan det låter som att
det skulle vara väldigt, skulle kunna finnas väldigt många positiva synergieffekter att ha kunskapen som man kan ta med sig in.
Ja.
Veta till exempel bara hur miljön ser ut, där folk har blivit gripna kanske, och så vidare och så vidare och så vidare. Så det låter ju som ett sunt tänk. Bara för det, du vet, det poppar upp så många bilder nu när du sitter framför mig. Jag får upp det här nu, och jag vet inte om det här ligger i linje med det vi pratar riktigt nu. Men vi var i alla fall, det var innan en jul, jag kan tänka mig att det var innan julen 96 eller 97, så gör vi ett ingripande på Regeringsgatan.
Ja.
Och det är några som ska på efterfest.
Mm.
Och det är många personer som ska på den här efterfesten. Och vi plockar mycket narkotika från flera olika personer. Och jag kommer ihåg att jag signalerar upp i en trapp till dig. Jag signalerar med mina händer att jag har tagit, jag kommer inte ihåg vad det var, men säg att jag tog 20 ecstasy. Så jag tecknade då dubbla händer, liksom 20. Och du tittar på mig och ler, och så bara håller du på med händerna. Så jag förstår att du signalerar att det handlar om ett liksom betydligt mer än 20. Många sådana roliga ärenden som ploppar upp, och som faktiskt när folk frågar mig om, många frågar ju oftare så här, har du någon polishistoria att berätta? Inte har du någon rolig? Och då kommer ju våran tid, är ju den tiden som jag oftast tänker tillbaka på som den roligaste tiden. Mm. Men det finns ju också en romantisering kring polisyrket, och framför allt kring narkotikapolisen, den civila spanaren som du är. Och om vi bara börjar med det här med att jobba civilt då, är det, tycker du det är någonting som har gjort att du har stannat kvar, att du får vara, slippa uniformen, eller har du saknat uniformen?
Nej, jag skulle ju ljuga om jag säger att jag har saknat uniformen. Men det som tilltalar mig och det som jag är noga med, jag identifierar ju mig som kriminalpolis.
Mm.
Och jag tror att du gav mig en massa cred i början.
Mm.
Och jag är helt säker på att det jag delar med mig till dig, det handlar om en massa saker som jag hade lärt mig som kriminalpolis.
Mm.
Tror jag.
Mm. Det handlade också inte bara om rent polisiära saker faktiskt. Det handlade mycket om hur man tacklar liksom ett samtal, hur man bemöter folk, hur man sen återkopplar, ringer tillbaks till människor, skaffar sig en uppgiftslämnare, en tipsare och så vidare. Det var många sådana saker som var kanske mer en social förmåga ibland, mer än en rent polisiär förmåga faktiskt. För att jag tror den förmågan är oerhört viktig hos en duktig polis. Att man har den sociala förmågan, och den besitter ju du, och det tror jag att du är medveten om.
Mm. Och jag minns en massa ingripanden där det är ju den här förmågan som gör att det blir ärenden. Mm. Och det är ju det här också som gör att du och jag synkar när vi jobbar. För jag uppfattar ju dig som precis likadan. Och Det jag skulle vilja komma tillbaka till där, att det är ju fortfarande rollen som kriminalpolis, och det här med förhållningssättet till dem vi möter.
Mm.
Jag har ju jobbat som kriminalpolis där jag har jobbat med vittnen och målsägare.
Mm.
Och när det sen blir narkotika på heltid, då försvinner ju vittnena och målsägare. Målsägare finns inga, och vittnen har vi ibland.
Mm.
Det är medmisstänkta som berättar saker om andra. Men just förhållningssättet till dem vi jobbar med är ju så otroligt viktigt i rollen som kriminalpolis. Och nu är inte jag ute efter att såga, men jag läser väldigt nära i tid att man har dragit igång ett projekt enligt modell som kommer från ett annat land. Vi utbildar kriminalpoliser i att ta hand om målsägare, och alltså att ta hand om familjer runt omkring personer som har blivit utsatta för
brottsoffer.
Grova våldsbrott.
Mm, mm.
Och då kan jag tänka att egentligen är ju det här världens självklaraste sak. Alltså det är ju världens självklaraste sak att om någon har berättat saker som vi behöver i en kommande rättegång, så har det alltid för mig varit världens självklart sak i världen att ha kontakt med den här personen och förbereda den inför den här rättegången, och i vissa fall även se till att finnas med när rättegången går av stapeln, just för att hålla den här personen under armarna och att få den att torna stå för det de har berättat. Men och det är ju också så här att både du och jag har jobbat jättemycket med underrättelser.
Mm.
Och det här hänger ju ihop.
Mm.
Och det blir ju inget bra om vi sitter och berättar för mycket om de bitarna.
Nej.
I det här sammanhanget. Men det jobbet fortgår ju kontinuerligt och är oerhört viktigt.
Men vad man kan säga om det jobbet, där tycker jag också att poliser borde få lite mer utbildning. Alltså för det kontakten, även när du jobbade som och hade uniformen på, inte var officiellt en narkotikapolis, så var det väl väldigt viktigt att skapa kontakt med människor och kanske byta ett telefonnummer, kunna ringa upp, fråga saker. Det var väl någonting som du inte fick lära dig på polisskolan, utan det var väl någonting som du tog initiativ till själv i början, eller var det någon annan som lärde dig det?
Jag fick inte lära mig det på polisskolan.
Nej.
Men däremot de förebilder som jag har, två duktiga kriminalpoliser från Nacka, som som jag väldigt tidigt fick en känsla för att det här är duktiga poliser, de vet vad de pysslar med. Och de var duktiga på folk, få folk att berätta vad som hade hänt. Och det handlar just om det här. Alltså bemötandet, att alltså förhållningssättet till dem vi har kontakt med. Och sen att det finns en genuin vilja att få veta vad som har hänt. Mm.
Men man kan väl säga så här utan att avslöja några metoder. Men det är väldigt sällan man får viktig information genom att trycka upp någon mot en vägg och säga nu berättar du vad knarket är någonstans. Alltså vad den här hårda, tuffa filmsnuten.
Jag har ingen erfarenhet av det. Mm. Jag har aldrig provat. Mm. Jag skulle inte leka med tanken. Mm. Jag har nog på distans kanske sett försök till det, men den informationen är ju inte värd någonting. Mm. För det är ju en sak att någon lämnar information. Det är ju väldigt lätt att bli förblindad att...
Någon bara säger något.
Ja, och blodet pumpar igång. Jag har fått ett tips. Och så glömmer du bort alla följdfrågor. Du ska ju värdera det här.
Hur vet du det?
Förlåt?
Nej, men alltså det är en fråga som jag bara snodde nu.
Ja.
Alltså om någon säger till exempel det finns knark där. Alltså hur vet du det? Alltså,
att om
någon skulle säga det till dig. Det finns knark där och där, Lasse. Då vill du veta, hur vet du det?
Ja, men precis. Ja.
Det är det som jag bara slängde ur. Förlåt, jag var lite otydlig.
Följdfrågan
är väldigt, väldigt adekvat.
Ja. Och där är det också jätteviktigt att vara tydlig med att det finns ju inte utrymme för att låta jo, det vet jag för att det har jag lagt där. För det lirar ju inte.
Nej.
För då har vi en rapporteringsplikt. Utan det, men det, och det är ju också så att de som vet saker, det är de som är med i svängen här. Mm. Och det är ju också någonting som kommer med erfarenhet att göra de här bedömningarna. Och jag minns första gången jag får information som jag bara fick känslan för att det här är rätt och riktigt.
Mm.
Det gäller vapen.
Mm.
På den tiden var det självklart att det var alltså åklagare som ledde den här typen av förundersökningar. Så att jag får informationen, jag är inte i tjänst. Jag tar kontakt med poliserna som är i tjänst. Jag får ett jätteduktigt stationsbefäl att ringa jouråklagaren. Och stationsbefälet ringer tillbaka och säger att uppgifterna är jättebra men åklagaren törs inte. Det känns lite tunt.
Mm.
Det var ingen bra helg för mig. Jag är ju ung polis. Jag har fått... Jag har en jättestark känsla för att det här är rätt och riktigt. Så första dagen på jobbet ringer chefsåklagaren Sigurd Enkel i Nacka. Och får ju fråga, hur bedömer du det här? Jag bedömer det som att de här vapnen finns där det sägs att de ska finnas. Och jag får mitt beslut och jag åker ut med kollegor och så hittar vi vapnen. Det var också en sån här händelse som gjorde att det här är ju ett väldigt intressant spår i jobbet som polis. Och att hela tiden öppna upp för möjligheten att ta emot underrättelser.
Just det, precis. Och sen tänker jag också på oerhört viktigt, nu ska vi inte gå in på det för det blir långrandigt här, men jag tänker också på vikten av när du ringer en åklagare att veta vad du ska säga. För man kan ju vara oerhört besviken om du inte får en husrannsakan eller en kroppsvisitation eller vad det än kan vara. Och sen när man tänker efter och backar bandet så har man inte gett åklagaren tillräckligt mycket att fatta beslut på egentligen. Men det där blev ju vi väldigt, väldigt duktiga på att veta. Vad vill åklagaren få reda på och vad vill jag få ut av det här samtalet med åklagaren, så att säga. Det är ju väldigt, väldigt viktigt. Jag kommer på ännu mer grejer när du säger vapen, kommer jag på andra grejer. Men jag ska inte ta upp det för då kan det här avsnittet bli hur långt som helst. Men jag var inne lite på den här romantiserade bilden av poliser och kanske framförallt av narkotikapoliser. Har du någon sån narkotikapolisfilm eller serie som du har sett som du har tyckt varit bra eller som du skulle kunna rekommendera?
Jag har ju inget jättebehov av att titta på polisserier när jag är ledig.
Jag förstår.
Generellt. Jag får nog av det. på jobbet. Och det känns som att verkligheten överträffar dikten där. Men jag höll emot ganska länge, men sen av olika skäl så fanns det tid i mitt liv så att jag tittade på serien här. Sen är jag ju hopplös med namn här, men heter den Breaking Bad.
Mm, just det.
Professorn som tillverkar metamfetamin. Den hookade mig, kan man säga.
Ja.
Alltså den... jag vet inte riktigt vad. Alltså den är lite skruvad, ja, det... kan man säga. Men den tittar jag på. Jag brakar av alla säsonger på väldigt kort tid, kan man säga.
Den är lite skruvad och lite ganska mörk också. Men ändå med en, kanske en uns av humor också i den på något sätt. Lite mörk humor kanske, men det finns någon... Ja, humor där, tror jag, om jag inte missminner. Men jag har sett den och jag tycker den är jättebra.
Ja, men den var fascinerande, tycker jag.
Mm. Också väldigt bra skådisar.
Mm.
Och jag får säga stort tack till dig, Lasse, att du kom. Det var väldigt roligt och du väcker en massa narkotikapolisminnen hos mig här. Så det är nästan så du rycker lite i... gatulangningstarmen.
Väldigt nära i tid så anställde vi en polis som hade varit borta i 10 år, och jag lovar, jag fixar in dig om du är intresserad.
Tack, Lasse, och tack så jättemycket att du var gäst.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack. Snutsnack hittar du på Facebook under namnet Snutsnack. Och mig, Hasse Brontén, hittar du på sociala medier under mitt namn, Hasse Brontén. Ha en riktigt trevlig vecka, så hörs vi nästa.